Till dig som har kommit dit idag, fattig, svag och hjälplös. Till dig som saknar och längtar. Till dig som är utlämnad. Till dig som söker och ber. Säger jag som Jesus sa: saliga är de fattiga anden, för dem tillhör himmelriket. Men till dig som tror dig vara rik, till dig som är mätt och belåten med dig själv och livet, till dig som inte längre tror att du behöver något, säger jag som Jesus sa: du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik. Vita kläder att klä dig med, att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Lyssna alltså, du som har öron, och jag tror det är alla bland oss. De fattiga är saliga, inte de rika. Här är det glada budskapet. Att du behöver inte lyckas eller ha någonting i dig själv. Du kan istället se att du saknar. Se din fattigdom och vända dig till Gud, som ger åt alla. Idag ska jag predika om att vara fattig i anden. Och jag hoppas att du som kom hit fattig i anden ska gå härifrån salig. Och du som kom hit i tron att du var rik, att du ska gå ifrån fattig i anden och också du salig. Låt oss börja med dagens text, som är hämtad ifrån Matteus 5:1-3. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: saliga är de fattiga anden, för dem tillhör himmelriket. Låt oss få lite kontext eller sammanhang först. Var var de någonstans? Vi ser i kapitel 4 att de var i Galileen, där Jesus gick omkring och predikade. Och vi märker här att de var i närheten av ett berg. Det fanns många berg där. Och sen så gick de upp på berget, i alla fall Jesus och lärjungarna. Och efter så märker vi också att resten av folket som följde Jesus gick upp på berget. Och det är just därför som den här predikan som Jesus håller kallas för bergspredikan, för att det hölls på ett berg. Vilka var det då? Det var Jesus och det var hans lärjungar, alla 12 stycken. Och sen var det folkskarorna som följde honom. När var det? Det var i samband med att Jesus gick omkring och predikade. Han vandrade omkring i hela Galileen. Han undervisade, predikade och botade sjuka. Han predikar att himmelriket är nära och att folk vill omvända sig. Och vad är det här då? Jo, det ser vi tydligt från texten. Han började tala och undervisa. Det här är alltså en undervisning till lärjungarna som satt där och lyssnade, men också till folket som kom upp och lyssnade, de också. Och det handlar om himmelriket. Genom hela texten så ser vi att det är himmelriket det här handlar om. och vilka som får del i det. När vi nu har fått lite kontext och sammanhang, så låt oss fortsätta med lite ordförståelse. Vad betyder salig? Det är ett svårt gammalt svenskt ord som vi använder ganska mycket i kyrkan och som jag tror att vi behöver bättre förståelse för att vi ska förstå vad det handlar om. Vi ser i första Timoteusbrevet 1:11. Detta är det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som han förtrott åt mig. Välsignade här är samma ord som används för salig. Alltså är det den salige guden. Alltså Gud fadern är salig. Han är salig. Och sen i avslutningen av Timoteus i 6:15 så läser vi att som han ska låta oss se på den när tiden är inne. Han, den salige ende härskarna. Konungarnas konung och herrarnas herre. Jesus är salig. Alltså är Gud, fadern och Jesus, de är saliga. Om vi fortsätter så ser vi också att ett folk kan vara saligt. I femte Mosebok 33:29 så står det: salig är du Israel. Vem är du lik? Du är ett folk som har din räddning i Herren. Han är din skyddande sköld, ditt ärorika svärd. Dina fiender ska visa dig underdånighet och du ska gå fram över deras höjder. Och i psalm 33:12. Salig är ett folk som är Herren till sin Gud. Det är ett folk som han har utvalt till sin arvedel. Vi ser här av att de här texterna att Gud i sig själv är salig. Han har inga kriterier för att vara salig eller glad. Eller salig i det här fallet. Och att det är folk som hör samman med Gud, de är saligt. Det är folk som har Herren till sin Gud. Det är folk som är Guds. Som är Guds arve. Är Guds ägodel. Eller utvalda folk. Personer kan också vara saliga. Du och jag kan vara saliga. Ifrån Psaltaren 85, 84, 5, 6 och 13, verserna där, så läser jag: salig är du som salig är det som bor i ditt hus, det som lovar dig ständigt, sela. Salig är det människor som har sin styrka i dig, det som har dina vägar i sitt hjärta. Herren Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. Och Ordspråksboken 28:19. Salig är den människa som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Jesaja 30:18. Därför väntar Herren på att visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty Herren är en domens Gud. Saliga alla som väntar på honom. Och Matteus 11:6. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Det är Jesus som säger det. Uppenbarelseboken, som är avslutningen, så läser vi: och ängeln sa det till mig, skriv: salig är det som inbjuder till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade: dessa Guds ord är sanna. Vi ser här att en person som förtröstar på, som fruktar, som väntar på Gud och inte tar anstöt av Jesus är salig. Och den som får vara med på lammets bröllopsmåltid, som är en bild för himmelriket, den personen är salig. Och vi kan också förstå av Bibeln att det inte är frågan om något ytligt. Eftersom vi läser i Matteus 5 och 4. Att saliga är det som sörjer. Det ska bli tröstade. Och i Petrusbrevet 3 och 14. Ja, även om ni får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Man kan alltså vara salig mitt under lidanden. Ja, man kan till och med vara salig mitt i sorg. Och det visar att det här är frågan om någonting djupare än en ytlig känsla som kommer och går. Och själva det grekiska ordet som används för salighet, det används i det grekiska språket för deras gudars överjordiska lyckotillstånd, som är bortom allt det mänskliga lidandet och bekymmerna. Nu är det ju inte så att vi lever bortom bekymrerna och lidandena. Men det finns en salighet som är samman med Gud, som är djupare än det lidandet vi kan känna, den sorg vi kan uppleva. Och det är någonting vi kan ha hela tiden. Och ibland på ett sätt äger, även om vi inte vet om det. Och vi ser tydligt att den här saligheten, den är kopplad till Gud. Och även i resterande ställen som pratar om salighet i Bibeln, så är det alltingen direkt kopplat till Gud eller indirekt kopplat till honom genom de välsignelser han ger, som man kan vara salig över. Vilka är då de saliga? Jo, det är de fattiga i anden. Men vad menas då med anden? Vi kan se att, och kanske vet, att ande kan användas både om den heliga ande, som i Johannes 14 och 17. Det kan användas om onda andar eller demoner, som i Matteus 12 och 43. Det kan även användas om änglar, som i Hebreerbrevet 1 och 14. Och det kan även användas på något sätt allmänt för ett helt folk, någonting som finns och påverkar ett helt folk, som i Romarbrevet 11 och 8. Men det kan också vara som i det här fallet, i den här texten, kan det vara fråga om en del av oss. I Första Thessalonikerbrevet 5 och 23 kan man läsa att må fridens Gud helga er helt och fullt, och må ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Anden kan då vara en del av oss. Och vi ser också här utifrån det sammanhanget i Matteus 5 och 3 att det saliga i det som är fattiga i anden, det är någonting som hänger samman med oss, med oss personligen. Och jag vill också fortsätta lite nu när jag pratar om det här med ande, kropp och själ. Så vill jag prata om på något sätt hur jag kommer ihåg för 2 veckor sedan när du, Kristin, pratade om den kampen vi kämpar mellan köttet och anden. Och jag vill få tillfälle att förtydliga vad det är vi kämpar emot. Jag läser här ett stycke från Romarbrevet. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen att jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till mindre människa glädjer mig över Guds lag, men i mina lemmar ser en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och så gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet känner jag syndens lag. och i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Och med det förstår vi att det inte är det här vi kan ta på som vi strider emot. Det är inte en fråga om vår kropp, utan den synd som finns i oss. Det är den kampen vi kämpar mot. Och många gånger så talar Bibeln om denna synd som bor i oss med ord som kroppen och köttet. Det används som en bild för det vi strider mot. Och det är något vi behöver vara varsamma med och kämpa var dag. Och jag är tacksam för att du, Kristin, än en gång påvisade det. Vi strider mot. Vi behöver påminnas om det. Att det är någonting vi kämpar mot i oss själva. Ja, nu fortsätter jag. Det här var en liten parentes. Nu går vi vidare här. I anden. En person kan alltså vara som Hesekiel här. Ifrån Hesekiel. Hesekiels bok. Bedrövad och upprörd i anden. Eller som, jag tror det är Maria eller Elisabet, som säger att hon glädjer sig i Gud, sin frälsare, i anden. Min ande glädjer sig. Eller i Apostlagärningarna 18:25, där det talas om Alexander, att han är brinnande i anden och han undervisar noggrant om Jesus. Eller när Paulus pratar om sig själv i 1 Korintherbrevet 4:21. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Man kan alltså vara mild i anden. Man kan vara brinnande i anden. Man kan vara upprörd i anden. Ofta så ligger det på något sätt djupare i oss. Och Gud, han vill att vi, han vill ha en viss inställning i hur vi är djupast sett i oss, hur vi är i anden. I psalm 34:19 kan vi läsa: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Han frälser dem som har en bedrövad ande. Isaiah 57:15. Ty så säger den höge upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och det heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande. För att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Och Jesaja 66:2. Min hand har gjort allt detta så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande. Till den som fruktar mitt ord. Här ser vi vad Gud värdesätter. Hur vi är i vår ande. Hur vi är till vår person djupast. Att vi kommer till honom betryckta, ödmjukta, behövande. Och just det här ordet betryckt, som används här. Det kan nog hjälpa oss bättre att förstå vad det handlar om att vara fattig. För just de ord som används för fattig, det handlar om en nerböjd, en betryckt. Någon som är på knä. Och just det ordet fattig kopplat till betrycket. Och många gånger i Gamla testamentet så används betryck många gånger som ett annat ord för den fattigdom det handlar om. Vi har så lätt att tänka på fattig utifrån vår svenska kontext. Vi har det så bra så vi förstår knappt fattigdom. Om vi tänker i Sverige så tänker vi kanske på fattig som en person som inte har råd med en bil. Eller en person som kanske inte köper glass. Eller en person som inte har råd med det där extra. Det är oftast fattig för vår kontext. I och för sig så har vi med tiden nu fått tiggare hit som kanske hjälper oss förstå mer vad fattigdom är. Men även där så ser vi kanske inte fullt ut vad det är frågan om. Fattig är ett system där det inte finns en social uppbyggd struktur, inget skyddsnät. Det är inte frågan om att ha lite. Det är frågan om att ha ingenting alls. Att vara utbrottad på allt. Och kanske det är lättare att förstå vad fattig i anden handlar om. Om vi pratar om tiggare. Att komma till Gud som en tiggare i anden. Att tigga, böna och be. För att man inte har någonting. Vi ser här hur David i psalm 76 vänder sig till Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte. Vi kan höra vad det är för ett hjärta som finns bakom orden. Eller i psalm 102 och vers 1 och framåt. En bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Rop, låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig. Jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Det är frågan om ett behov, en saknad som gör att vi bönar och ber, söker och längtar, för vi har ingenting. Och i psalm 70:12 kan vi läsa att ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Det är alltså de fattiga, de betryckta, det är tiggarna som vänder sig till Gud. De som är fattiga i anden. De som är tiggare i anden. De som är betryckta i anden. Det är de som vänder sig till Gud. Och vi kan se hur Guds inställning är. Om man jämför fattiga och rika. I Samuelsboken 2 Samuelsboken 22 och 28 så läser vi att du frälser ett betryckt folk, men dina ögon är emot det stolta. Du ödmjukar den. I psalm 18 och 28. Ty du frälser ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Och i Uppenbarelseboken 3 och 17 som jag började med att läsa. Att där finns det någon som tror att den har vunnit rikedom. Men inte förstår hur fattig den personen är. Och det betryckta, det fattiga som Gud frälser. Det stolta och rika, de ödmjukar han. Och det är därför evangeliet, glädjebudet är till för den fattiga. Både för de som är fysiskt fattiga och inte har några pengar. Men framförallt för de som är fattiga i anden. De som ser sitt behov. För utan behov och längtan så kan vi inte komma till Gud. Då behöver vi inte honom. Och Jesus, han säger själv. Om sig själv. I Lukas 4:18. Herrens ande över mig. Ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att ropa upp frihet för de fångna, syn för de blinda, och för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Och i Sefania 3:12: men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och det ska förtrösta på Herrens namn. Ödmjuk herre är också en översättning av det ord som används för fattig. För det hör ihop: fattigdom, ödmjukhet, betryck. Evangeliet som vi tror på, det glada budskapet, är till de fattiga, är till tiggarna som kommer inför Gud och tigger. Och alla som vill ta del av det, alla vi som vill ta del av evangeliet, vi behöver vara fattiga, betryckta, tiggande gentemot Gud för att kunna ta emot något. Tror vi att vi är rika, tror vi att vi inte längre behöver någonting, så kan vi inte heller ta emot någonting av Gud. Jesus själv använde liknelse för att förklara det här för fariseerna. Många gånger så försökte Jesus om och om igen få fariseerna och folket att förstå vad det handlade om. Jag läser ifrån Lukas 18:9-14. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare och brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag är tiondel av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig själv för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Farisén såg bara sin egen tillräcklighet, och han fick ingenting. Han gick ifrån där fattig. Publikanen såg sin synd, och han gick ifrån där rättfärdig. Han hade fått rättfärdighet. Vi behöver förstå det här. Vi behöver vända oss mot Gud och tigga honom, be honom om vad han har att ge oss. För det är bara i honom vi har glädje, frid, liv, nåd. Det är inget vi äger utanför Gud. Det är ingenting vi äger utanför Kristus. Utan allt det vi har vi i Gud. Och vi behöver var dag komma inför honom med ödmjukhet och tigga och be om mer, och be om det vi behöver. För slutar vi ha den inställningen i vår ande, så är det fara värt att vi blir högmodiga och stolta och tror att vi redan har fått allt. Och då går vi även miste om det vi har fått. Vi missar poängen. Vi missar att Gud, hans budskap är till för de fattiga, de ödmjuka. Små ord kan ibland ha stor betydelse, och så även här. För, ty, därför att. Det här uttrycket tydligt varför De som är fattiga i anden är saliga. För de är inte bara saliga för att de är fattiga i anden. Det finns en anledning till att de är saliga. Och den är... dem tillhör himmelriket. Guds rike alltså. Och det tillhör dem både nu och sen. De är alltså saliga. De som är fattiga i anden. Du som är fattig i anden är salig. För dig tillhör himmelriket. Och den saligheten, den ges uttryck som ett konstaterande. Du kanske inte känner dig salig. Men om du är fattig i anden så tillhör himmelriket dig. Och du är det. Du är salig. Du behöver bara förstå att det finns den glädjen. Det finns den saligheten. Och se varför. För dig tillhör himmelriket. Nu kan vi läsa i Romarbrevet 14:17. Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i din heliga ande. Det är någonting vi kan få del av nu, idag, här, just idag. Vi kan få del av hans rättfärdighet, av Guds frid, av glädje. Och det får vi genom den heliga ande, som vi har fått som en försmak av himlen. Men det stannar inte bara där. För vi har också del av Guds rike. Guds rike tillhör också i bemärkelsen, tillhör oss också i den bemärkelsen att vi har något att se fram emot. Uppenbarelseboken, slutet på hela Bibeln, avslutar så här. I Uppenbarelseboken 22:14. Saliga är det som tvättat sina kläder. De ska få rätten till livets träd och komma in i staden genom dess portar. Saliga är det som har blivit tvättade rena. Det som har del av den rättfärdighet som utgår från Kristus. För de ska komma in i staden. Och det här är inte vilken stad som helst. Det är den himmelska staden det är frågan om. Vi kan alltså vara saliga om vi är fattiga i anden. Genom att vi får, på grund av att vi får del av den heliga ande och allt det goda han ger redan nu. Men också i det hoppet om himmelriket som vi kommer få del av. Så nu vänder jag mig till dig som ser att du är fattig inför Gud. Salig är du. Du har del i himmelriket. Guds rike. Och det är mer värt än något annat som finns. Det är värt mest att ha del i Gud och hans rike. Och till dig som fortfarande tror att du inte behöver något. Jag hoppas att det inte finns någon kvar som lever i tron att den inte längre behöver något inför Gud. Du är fattig, även om du inte ser det ännu. Och jag hoppas att Guds ande ska verka i ditt hjärta så att du ser den fattigdom du har. Så att du kan vända dig till Gud för att få del av det han har för dig. För det enda sättet att bli rik, det är att komma till Gud som en tiggare. Bli tryggt och fattig och be honom om det du behöver. För Gud, han är en god Gud som ger. Och det han ger är gott. Och jag hoppas att vi kan få börja be till Gud på det sättet. Som fattiga. För att vända oss till honom. Jesus använder en annan liknelse. Han pratar om en änka som vill ha rätt och hur hon hela tiden vänder sig dag efter dag till en orättfärdig domare. Och den orättfärdige domaren ger till slut änkan vad hon vill ha. Och då säger Jesus, skulle inte Gud som är så mycket, mycket godare än varje människa och så mycket godare än en orättfärdig domare ge oss vad vi ber om? Men kommer Gud, kommer människosonen när han kommer tillbaka finna en sådan tro? Det är frågan. Och jag önskar att han ska finna en sådan tro här i vår församling. En tro som hela tiden sträcker sig mot Gud. För att det är bara där vi har vad vi behöver och längtar efter. I honom. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du har vad vi behöver. Tack Herre för att du hjälper oss att se hur fattiga vi är. Och tack Herre för att du lyssnar på våra böner. Tack Herre för att du har sänt Jesus Kristus för vår skull. Dig till ära. För att ge oss frid och kärlek. Nåd och rättfärdighet. I honom. Tack Herre för att vi kan få komma fattiga inför dig. Tack Herre för att du möter oss. Fader, vi behöver dig. Vi behöver din nåd idag och resten av våra liv. Vi behöver din hjälp. Vi behöver din helige ande. Vi behöver dig, mer av dig i vår församling, i våra liv. Vi behöver mer av dig i Älvsbyn. Vi behöver mer av dig i Sverige och i världen. Vi behöver mer, Herre. Kom, vi behöver dig nu. Hjälp, lär oss att ropa och be. Herre, vi behöver dig. Låt din heliga ande verka i oss. Så vi ser vårt behov. Och lär oss att be dig om det goda du vill ge oss. Och hjälp oss också se vår salighet. Den glädje vi kan känna som går djupare än allting annat. Hjälp oss att få uppleva den idag. För att vi får del av dig. Att vi kan vara saliga, lyckliga i ett helt annat perspektiv än bara en flyktig känsla. För att du låter oss få del av ditt rike och din rättfärdighet och allt ditt goda. Låt oss gå härifrån idag saliga för att vi får del av dig. Amen.